Podplay.
Live från Studio 1 i Stockholm, Sverige. Du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Tisdag. Det är dagen utan mening och mål. Vi ska försöka fylla den. Det är den 26 april. Vad brukar man säga? Jo, det är härligt med ljuset, va? Eller?
Ja, det är det.
Ja. Klyschor är klyschor av en anledning. Det är ju mycket lättare att ramla in hit, tycker jag, på morgonen nu när det är...
Ja.
Man ser tuppen, man ser ljuset.
Vadå, har du en tupp?
Ja, en liten tupp. Eller en respons.
Vadå, i lägenheten?
Nej, nej.
I halsen?
Nej.
Mellan benen.
Diskussionerna om NATO fortgår. Kan ni tycka att det är intressant det här som har slagit mig? Att det verkar vara som att inga svenska politiker är egentligen övertygade. Speciellt inte de som har någon maktposition. Däremot är alla andra människor som diskuterar NATO så jävla övertygade om att det är bra eller dåligt. Alltså det är ingen vanlig dödlig, sådana som vi tre, som säger så här, jag vet inte riktigt. Däremot är politikerna extremt osäkra på vad som är det bästa. Ardalan Shekarabi, socialdemokraten, han blev intervjuad i DN här för några veckor sedan och då fick han frågan, det här är ett av de största utrikespolitiska besluten som väntar i Sverige på decennier. Är det inte ett problem att medborgarna inte vet var regeringen står i den här frågan? Då säger han, vad vi står är väldigt tydligt. Vi befinner oss i ett nytt säkerhetspolitiskt läge och utifrån den kunskap vi har idag behöver vi göra ett vägval. Mm. Och det vägvalet behöver göras medvetet och med rätt beslutsunderlag, säger han.
Det är de säkra på.
Vad vi står är väldigt tydligt, säger han.
Ja.
Sen är det lite mer otydligt.
Ja, verkligen.
Men vad tycker du själv då? Ska Sverige gå med i NATO? Jag har inte bestämt mig.
Nej.
Och Magdalena Andersson, statsministern, har tidigare sagt att hon stänger inte dörren för ett svenskt NATO-medlemskap samtidigt som hon håller fast att en ansökan i det här läget, ja, det kanske skulle bidra till en ytterligare destabilisering. Så att man får ju liksom inga svar från politikerna. Däremot så låter ju alla svenskar då på sociala medier lite så här. Det här är bara enkelt.
Jo, men i min syn och min tanke så är det som att Ukraina är ju, ja, det är den som kommer att trycka igång hela skiten nu. Nu är Finland med Sverige, NATO eller skiten. Jävlar, tjena.
Också tydligt var han står.
Ja, det här är då alltså Jaio El Chefo på TikTok.
Chefo.
Som kommer med olika säkerhetspolitiska analyser. Jag vet inte, bara slås av att diskrepansen har aldrig varit större mellan de helt övertygade, den allmänna befolkningen i Sverige, och politikerna som är helt icke-övertygade om någonting. Jag vet inte, det finns någonting i det här.
Du är fortfarande förvirrad av vad någon av dem stod.
Men vad står ni då?
Ja, men Jaio, han säger att nu är det dags.
Nu är det dags, ja.
Ja, gå med.
Ja, men det var inte tydligt. Och så undrar man också om Jaio har haft rätt beslutsunderlag, det som Shekarabi ville ha.
Nej, men jag tror att många svenskar går på det som politikerna då kanske inte använder sig av, magkänslan.
Ja.
Väldigt viktigt. Underskattad när det kommer till politiska viktiga beslut. Magkänslan. Känns det rätt? Jag tror att Putin är mer en magkänslig kille.
Mm. Ja, verkligen.
Eller hur?
Ja.
Han sätter händerna på magen och tänker, vad känns rätt?
Ja, det är rätt vibe här, ja, för att göra det här, ja. Ta det här beslutet.
Vill jag erövra världen igen? Det känns rätt, jag gör det. Ja. Nej, men jag vet, det kanske då, om man tar Putin som ett avskräckande exempel, kanske det är bra att våra politiker är mindre magkänsla och mer luddiga. Vad vet jag, men jag bara slås av att det finns en diskrepans där ute. Vad sa du?
Fick något i halsen.
Sa du? Jag tyckte du sa sus. Nej.
Tupp i halsen. Tupp i halsen.
Ja, ja.
Messias minut. Tisdagsupplagan av Messias minut vänder sig tillbaka i tiden egentligen. Någonting som Ricky Gervais förutspådde i serien Extra som kom, ja, det var ju snart 20 år sedan. Då hade han, ja, men det var ju en drift med kändiskulturen och så vidare. Och hans karaktär då, i slutet av den, så har han blivit så besatt av att bli känd så att han är med då i Celebrity Big Brother, kändis Big Brother i England, där han är då instängd med en massa olika människor. Gamla artister som ofta, de spelade sig själva, och hans karaktär var då en av dem som satte det. Och det var ju en otroligt briljant satir över vart, liksom, vad man gör till slut för att fortfarande vara relevant. Det finns ju idioter som liksom dansar i TV fast de inte är dansare.
Som du gjorde.
Vad sa du? Ja, såna här patetiska nollor. Och en av de roligaste scenerna var då när, vad kallar man då, Big Brother husvärd, alltså det fanns ju en, huset kunde ju tala.
Ja,
det var väl en person som talade, men det var ju någon som sa sig, huset, det var ju ofta Adam Alsing då som var huset i Sverige.
Mm.
Han tyckte, alltså, det var som knappt. Var Big Brother.
Ja, som var Big Brother, ja. Och han gav
inte huset.
Jo,
jo men huset var ju Big Brother.
Men de sa inte hej, det här är huset.
Jo, jo.
Så de inte hej, det här är Big Brother.
Nej, jo, nej, också. Det här är huset. Det var inte som när jag var på ett museum med min son när han var liten och de sa om 15 minuter stänger museet, och så sa min son: pappa, vad sa taket? Det är inte på den nivån. Det är en annan typ av... Och då tänkte jag, det kommer kanske inte bli så mycket av dig, min son, men du är en jävligt varm och god kille.
Oh, ja. Gud.
Vad sa taket? Och så sprang de runt i Big Brother också. Vad sa huset? Vad sa huset? Ja. Och då hade de då fått en väldigt minnesvärd segern. Då sa då huset att nu ska ni alltså rangordna er själva. Ni ska komma överens om det här. Vem som är mest känd, och så går ni i rangordning hela vägen neråt. Så här lät det.
Det får Big Brother set the housemates a task. The housemates must rank themselves in order of fame, with one being the most famous and eight being the least famous.
Just det, nummer åtta, åttonde plats är man minst känd, och nummer ett är man mest känd. Man kan ju tänka sig att det är en ganska briljant upplägg även i en riktig Celebrity Big Brother, alltså att man ska då...
ingen vill... Nej.
Vem vill vara minst känd i ett hus av desperata kändis wannabes?
Nej, och ingen vill ju heller vara så här näst minst känd. Alltså det är, man vill, alla tror att de tillhör topp tre.
Ja, och vi lyssnar på det, hur det går till när de diskuterar Ricky Gervais karaktär, och han säger, ja men jag har fått 4 miljoner tittare på BBC, någon sångare säger jag har haft list ett år, men sen är det då en vinnare som blir mest känd. Vi lyssnar.
At least I'm on the way up. My fans are watching this, so I think I should be here. I've been famous for 10 years, you've been famous for 10 minutes.
Excuse me.
Just a minute, I've been in this business over 50 years.
Oh.
Never mind about Grandad.
Come on, go on.
I had 2 programmes in the top 5. Give us a clue and name that tune.
I know
when have you ever been on telly?
I know you did, but everybody watched them in Homes Now. Like,
oh, is that right?
Sorry, look, I don't care if Lionel wants to go number one. Or
I'll swap with Lionel, but I'm not swapping with her.
Well, I don't mind. I mean, all I say is my show is getting 7 million every week on BBC One. So. Everyone shouts my catchphrase. You have
like,
4-year-olds shout my catchphrase.
Excuse me, all the 4-year-olds shout my catchphrase. Well, they did. They're 5 now, but that's not the point.
I'm sorry, mate. You're a reality winner.
Yeah. 5.
My son's murder was on the news at 10. And I met Gordon Brown. He paid for me to come up to London and everything.
Mm, slutet blev då innan My son's murder was at the news at 10.
Men den här har aldrig använts i det riktiga Big Brother, eller? Det är bara i serien.
Den här tävlingen?
Ja.
Jag vet faktiskt inte. Men
synd, det har varit roligare i det riktiga Big Brother.
Ja, men det verkade ju då absurt. Att någon skulle använda, dels att man skulle då bli känd på att ens eget barn har blivit mördat.
Mm.
Och att man då även skulle vinna en sån kändistävling, så att alla artister säger, vad har vi att sätta emot ett dött barn?
Och kan de bara satt och väntade på för att leverera det?
Ja, starkt. Men nu känns det ibland som att den där satiren är ganska sann i alla fall. Jag har två exempel här som är, ja, ni får avgöra själva om ni tycker att det har någonting eller inte. Jag såg att Alexander Perleros, vår tids Letterman, är han det?
Nej.
Är han vår tids Parkinson? Då menar jag inte sjukdom. Men då menar jag den, han kanske mer egentligen gemensamt med sjukdomen Parkinson än intervjuaren Parkinson, möjligtvis. Inte att han har Parkinson, men ja, hans intervju...
Du ska bara snurra in det här nu.
Ja, jag vet inte vad jag har egentligen för varför jag har hängt upp mig på Perleros, men han är ju... Det var som Letterman, han hängde upp sig på Dr. Phil eller Oprah, så det blir... Jag har en sån... Jag förstår inte varför någon överhuvudtaget är gäst. Eller varför... Nej, jag förstår varför folk är gäster där. Jag förstår bara inte varför någon inte säger så här, vad är det för... Är det här frågor som du har för, är det här den bästa frågorna du kom på? Ja, strunt samma. Han hade i ett av sina senaste avsnitt, hade han Pernilla Sjöholm där. Det är alltså hon som blev Tinder-svindlad i Netflix dokumentären The Tinder Swindler. Hon har nu åkt runt då och turnerat som ett offer för bedrägeri, och har då samtidigt lanserat en influencerkarriär med det här. Och då har hon på sin egen Instagram, så står det Pernilla Sjöholm, så står det Stockholm, svensk flagga, Marbella, spansk flagga, och sen första yrkestitel The Tinder Swindler, now on Netflix, och sen som popcorn-emoji. Är det möjligtvis en ny trend att brottsoffer sätter det i sin Instagram-profil som någonting som företag då kan bara, det var ju hon som var med om det där.
Hon måste ju också gilla hur hon blir porträtterad i den. Det säger väl någon, då gjorde väl Netflix rätt, de valde brottsoffrens, alltså annars brukar brottsoffer ofta ha liksom klaga rätt mycket på hur de porträtterades i sådana där crime stories.
Jag vet inte vad det är, jag har aldrig slagit av det förut, jag tror inte kanske att andra typer av brottsoffer har det liksom i sina profiler som deras första yrkestitel. Hon har en agent också nu som uppenbarligen tycker att hon är, ja, det här som hon då blev bedragen en gång kan kanske hända fler gånger med andra företag.
Hon hoppas ju då att när kändiskapet börjar svindla att hon blir bedragen igen.
Ja,
hoppas på.
Ja, alltså, jag antar det. Men vad ska man annars göra? Om hennes största talang är att bli bedragen.
Men vad pratar hon om i podden då, förutom bedrägeri?
Ja, jag har inte lyssnat på podden, men jag misstänker att det är helt osammanhängande frågor som får helt osammanhängande svar. Oj. Det är min gissning. Ja, ja. Sen såg jag i tidningen här att E-Type har en ny flickvän. Martin Eriksson, 56, mer känd som artisten E-Type, är vanligtvis mycket tystlåten kring sitt privatliv. Men för en tid sedan fick Aftonbladet initierade uppgifter att han har mött kärleken i Melinda Jacobs, 37. Och jag tänkte direkt Melinda Jacobs.
Kom med Eurovision.
Nej. Hon blev offentlig för 2 år sedan när det framgick att hon var fostermamma till 3-åriga Esmeralda som blev kallad Lilla Hjärta med hela svenska folket. Esmeralda som sen dog, en otroligt tragisk historia. Och hon var ju då fosterhemsmamma som först var anonym i det här DN-reportaget. Och nu är hon då ihop med E-Type. Jag var på Gröna Lunds kändisinvigning nu, och jag tyckte att jag såg henne där också. Och jag vet inte vad det säger. Hon hade även något guldfynd samarbete förra året som någon slags influencer-grej. Och jag säger verkligen ingenting om det. Hon är säkert en fantastisk kvinna och E-Type är säkert jättelycklig, om det nu är hans riktiga namn, med henne. Men medie, att det finns någonting här. Att E-Type då är känd med en ny kvinna. Vad är hon känd för? Jo, det var hon fosterhemsmamman som hade den här flickan som dog så olyckligt. Så att 10-15 år efter extra spaning om att snart kan man använda tragedier som en slags motor in i någonting annat, har nu besannats. Man kan vara offer för lite allt möjligt och man kan ändå på något sätt ändå vända på situationen och bli en vinnare i slutändan. Och inte det fint? Så säg.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.
Klara Doktorov, tisdag är den nya dagen för de öppna breven som har gått till allt från Volkswagen till Irene Svenonius. Och de har riktats lite hit och lite dit. Har du skrivit ett brev även idag?
Det har jag gjort. Mm. Ja, idag går det till Hans Wahlgren, familjen Wahlgren. Kristina Skolins make och pappa till alla de här barnen Wahlgren. Som är hur många som helst, jag vet inte ens
den
vad
den stora patriarken.
Just det, ja. Jag satt ju och kollade igår på Wahlgrens värld, senaste säsongen. Vi såg i kapp, jag och min dotter Betty. Och Betty satt ju minst sagt saften i halsen. Vi kan lyssna först då hur det lät när han skulle prata med Pernilla om Pernillas samliv.
Då sover ni väl, va?
Ja. Ja. Men det är allt vi gör, vi sover bara.
Ja, på svenska, inte på engelska när de säger att we slept together.
Nej, just det, du har rätt. Det betyder något annat.
Det betyder att de ligger och knullar som fan.
Nej. Oj. Ja.
För det betyder ju inte. Släpp together betyder inte ligger och knullar som fan.
Ja, men man börjar ju märka lite vad som för sig går i huvudet på Hans Wahlgren här. Och sen då i något annat avsnitt så skulle de gå på Pernillas show. Och det här då var Hans Wahlgrens kommentar om Pernillas show.
Det var ett fullbordat samlag skulle jag vilja säga.
Men,
jag vet. Så nu blir det ett öppet brev till Hans Wahlgren. Kära Hans, jag är så glad att du får leva ditt bästa liv så här på ålderns höst. Jag är framförallt glad för att du visar att gubben gillar snusk även i en post-MeToo-värld. För jag har tagit tusan saknat den kåte farbror lite grann. MeToo var bra och välbehövligt, men akilleshälen med det hela var ju att män plötsligt trodde att de inte längre fick vara sexuella varelser med kåthet och härliga hängpungar. MeToo-rörelsen var dum på så sätt. Den belyste problemen som vi kvinnor upplever, systematiska och fasansfulla upplevelser. Men den kom i slutändan att handla om männen, framförallt de kränkta gubbarna. Om hur jävla jobbigt det var att inte så ledigt kunna skoja med kollegan om hennes jättestora bröst eller få smeka någons rumpa i kön till kaffeautomaten. Det där senare hände faktiskt mig själv med en jättemycket äldre chef på SVT och som jag är ganska säker på att jobba kvar än idag.
Alltså rump.
Ja, han tog mig på rumpan nu i kaffemaskinen.
Konstigt.
Ja, det är en jävla märklig grej att göra.
Konstigt att det ändå hängde kvar så länge som fram till 2017. Nej, men att det inte innan...
Sa han någonting? Alltså balla balla eller så?
Nej, du vet, det var liksom en kram som sen blev en liksom liten sån...
Konstigt. Det är dåligt betyg för män generellt sett att det behövdes en sån världsomspännande revolution först för 5 år sedan som fick män att tänka att de kanske inte skulle
kanske
göra
inte
så. Och det här är inget godisposerande från min sida, men jag har faktiskt just den typen av ass grabbing har jag faktiskt
aldrig. Har du inte gjort det där?
Nej, det
kanske bara med din fru. Liksom.
Ja. Knappt det om jag ska väl. För lite.
Varför gnäller männen? Det kan jag undra. Ni kan ju bara anmäla alla kvinnor för förtal nu för tiden. Det blir ju vinst varje gång. Och jag vet ju att du just nu undrar vad fan jag vill komma, Hans. Jag vill säga att du symboliserar en kåt farbror, men jag anar ändå något så grundläggande som det vi kallar för samtycke här. Du kan din publik, Hans. Och jag säger inte att samtycke alltid har funnits. Det ska gudarna veta att i de lugnaste vatten och så vidare. Men många män har att lära av dig, tror jag. För det är ju egentligen inte så svårt. Vi kvinnor har ju lyckats att inte begå MeToo i alla tider. Jag önskar att fler äldre män var lite som du. Önskar dig allt gott, kära Hans. Klara.
Fint. Hoppas han lyssnar. Undrar hur han skulle sammanfatta ditt brev.
Jag
vill inte tänka på honom.
Men längtar man liksom inte lite bara efter att männen ska sluta och gnälla över att de inte får säga någonting eller inte gör någonting? Bara gör det då.
Alltså, men det är så, ja, men det problematiska är väl att han tänker det om sin dotter hela tiden.
Nej, men det gör han ju inte. Han är ju bara lite... Ja, vad ska du... Nu...
Är du igång redan?
Alltså, jag vet att det ligger en lapp här i som handlar om ungefär det här.
Otroligt. Hoppas du får den då.
Hoppas jag får den. Du ska inte köra vignetten idag.
Nej, men du
jo, men
kan...
det
har så lite tid.
Men
nej.
Nej, vi har faktiskt...
Nej, det finns ingen tid.
Det finns faktiskt tid. Jag har inte ens hunnit dra igång
här
den.
Här är lappen.
Vad sa du? Är lappen redan där? Ja, vi får väcka ut lappen i så ska se. Ja, precis. Håller du på med lappen där eller vad så?
Här är lappen.
Ja.
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
Jag förstår i början klarat att det var någon som skrev någon sån där sur recension. Åh, så omoget, så barnsligt att ni spelar den där varje gång. Ett mer vuxet tilltal vore önska, kom då. Men de där har fallit bort, de där kritikerna.
De har slutat.
Nu har de slutat. Ja,
det är helt sjukt, vet du vad det står på lappen?
Nej.
Den valgrenska incestkåtheten.
Va?
Det är så, alltså det handlar om så, och jag menar, ja, känner ju alla till Wahlgrens märkliga värld där då Hans Wahlgren tänker på samlag när han ser sin dotter på scen, och där liksom relationen till sex och hur man pratar om sex är annorlunda än i andra familjer. Det får man väl ändå säga.
Ja, den är ganska lik i min familj.
Okej.
Okay. Kanske på att
ja, tack och lov så har din familj ingen reality show. Eller till skillnad från din familj så har de här en reality show där de får basunera ut sin interna incestkåthet över hela Sverige. Och vi minns ju ett tidigare avsnitt som vi lyssnade på för några månader sedan, där Pernilla hade fått ligga och det hade liksom spritt sig på stan på ett ganska märkligt sätt. Vi kan lyssna på det.
Vi måste träffas och prata mer, det där vi pratade om, du och jag.
Det som har hänt.
Klart.
Nej.
Men det syns. Jag tänkte att du ser.
Men har du talat om detta i TV?
Nej, där går gränsen med här.
Har du?
Va?
Nej.
Är det sant?
Vet du, nej men lyssna. Det här, när jag kommer in här så säger Daniel som jobbar på Beirut. Pernilla, grattis. Nej. Och jag bara, till vad? Jag hörde av Benjamin, han var här i morse. Alltså folk blir ju så glada för min skull. Att jag har fått ligga.
Jag vet inte, jag vill ha lite fler detaljer.
Ja, det ska du få.
Men du ser glad ut i alla fall.
Ja, jätteglad. Nej, men när går man på en restaurang och personal kommer fram och gratulerar en till att man har fått ligga?
Ja, det är mycket, mycket snack om det.
Ja, det var det som hade hänt var ju alltså att Pernillas son Benjamin hade gått in på restaurangen Beirut Café och berättat för personalen att hennes mamma hade fått knulla. Och sen när Pernilla kom dit senare på dagen så sa de, vi hörde från Benjamin att du hade fått ligga.
Ja, för en vanlig familj så låter det ju... Det är lite annorlunda.
Ja, det är lite annorlunda. Och det här fortsätter bara, för i det senaste avsnittet av podcasten Inga beige morsor, lyssnar ni på den?
Nej.
Jag vet du vad, just det namnet får mig att misstänka Att de är beige morsor.
Morsor. Inga beige morsor.
Beige morsor, det är som
håller med,
eller hur?
Ja, håller med 100%.
Skulle... De säger ju att de är inga.
Ja, men alla som måste säga en sån sak är det.
Ja, jag tänkte en podd, den som du och jag hade förut, John. Två coola killar. Det var ju folk som hävdade att det där var motsatsförhållandet.
Ja, okej. Okay. Men jag kan läsa en beskrivning bara här om man blir nyfiken. Varje torsdag bjuder de färgstarka flunsorna Elinor Lövgren och Melina Kriborn på allt ifrån deras vardag om perfekta Instagramflöden till ofiltrerade sanningar om livet i stort. För livet tar ju inte slut trots att man har fått barn och är en morsa. Ja, och då berättar Melina Kriborn här om när hon var på en konsert med Benjamin Ingrosso. Alltså det var Benjamin Ingrosso som hade konserten. Hon var där med Bianca då, Benjamins syster, som sa någonting när hon fick se Benjamin på scen.
Benjamin är ju född stjärna, ursäkta. Alltså han är så snygg, han är så sexy. Alltså till och med, alltså Bianca stod och bara, jag vill typ ligga med honom. Jag bara, håll käften, du kan inte säga sådär, det blir äckligt. Men ja, jag fattar vad du menar, jag säger inte emot.
Ja, det finns väl ingenting mer att säga.
Nej, inte mer.
Vi stänger boken där och väntar på ett
avsnitt. Du menar att det här är något som har pågått generationer nu?
Ja, men det är precis. Alltså, man undrar ju, den frågan som dyker upp i huvudet är ju, har någon av de här familjemedlemmarna någonsin gjort slag i saken?
Fast alltså, helt ärligt, hade Benjamin varit min bror hade jag också velat ligga med honom.
De är inte så olika ändå, doktor också. Ingrossos.
Nej, de är väl inte det. Men ni kan väl i alla fall ligga med varandras familj, inte med er egna.
Tror mig, jag har försökt med Linus. Det gick inte så bra.
Jag tror att det är Oliver du ska satsa på. Han verkar lite nedstämd alltid när man ser honom.
Ja, men han ska öppna en restaurang nu.
Ja,
han är ingen italiener.
Ja, oväntat.
Hoppas inte Bianca hinner före bara.
Spännande avsnitt idag. Folk som vänder tragedi till framgång, incest i familjen Wahlgren och så öppet brev då till, ja, också då familjen Wahlgren. Det var snyggt. Hade ni synkat innan eller var det var väl sömlöst mellan er två idag? Ja. Sömlöst. Det är det som utmärker proffsen, tror jag. Många amatörer som håller på, många poddar, just två beiga podcastmakare som gör olika
inga
poddar.
Inga beiga podcastmakare.
Nej, exakt. Den här podden, inga beiga podcastmakare, är ju en framgångssaga just av den anledningen att ni så sömlöst hittar. Imorgon kommer han hit på tal om folk som är professionella. Framtidsmannen Niklas Hermansson. Framtidsmannen.
Framtidsmannen.
Framtidsmannen. Det är vinjetten.
Jag är fortfarande intresserad av att veta hur den där vinjetten kom till.
Ja, det är en robot, säger vår producent. Det är en robot som
så, roboten har producent. Ju dialekt. Ja, samma dialekt som producenten.
Ja, misstänkt. Jag vet inte.
Jag misstänkte det.
Ja, det är det. Han kommer i alla fall imorgon med de senaste spaningarna från framtiden. Hoppas ni är med oss då. Ni betyder allt. Gå in och följ oss. Prenumerera på Podplay. Prenumerera på iTunes. Ge oss lite recensioner och sånt där. Mm. Det är alltid bra. Då missar ni inga avsnitt. För missar man ett avsnitt, då är det svårt att hänga med. Sen säger folk, det är lite som en kriminalserie. Man tänker, vem är det där? Och vad har de för relation på? Och så vidare. Ja, vi hörs imorgon. Hej, hej!
Hej!
Podplay. En del av Power Media.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.